I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Att om man vill ha mer sex i relationen, då är det ett bra sätt att försöka liksom ha en bra relation generellt.
Välkomna till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykologi, psykisk hälsa och psykiska besvär. Vi som har podden är legitimerade psykologer och jag heter Åsa och med mig idag har jag Ulrike. Sandra är ju inte med oss idag då hon är hemma föräldraledig med en helt ny liten människa. Mm. Så spännande och roligt.
Mm. Kom ju lite oväntat.
Ja.
Mm. Så vi har ju tidigare avsnitt fokuserat på relationer. Och vi har märkt att det har lett till ett jättestort intresse och många frågor från er lyssnare. Så vi tänker att vi spinner vidare på den här tråden. Och vi tänkte att i det här avsnittet så ska vi prata med Susanna Tagesdotter Hagstrand som är psykolog. Och som är aktuell med boken Växa tillsammans, att ta hand om parrelationer under småbarnsåren.
Ja, så nu välkomnar vi Susanna. Hej och välkommen till Psykologsnack. Så kul att du är här. Och du fick ju vara med om lite puls och teknikstrul här innan. Men nu är vi igång. Skulle du vilja börja kanske med att presentera dig lite grann?
Tack, det känns jättekul att vara här. Ja, jag jobbar ju som psykolog då med parterapi, men också individuell terapi. Jag handleder och föreläser. Men just nu vurmar jag lite extra för parterapi och med också den här boken jag skrivit som är till för att hjälpa par att ta hand om sin relation.
Mm. Och det ska ju bli så spännande att få höra mer om den boken, för vi kommer ju att utgå från den idag. Och vi tänkte att vi inleder lite brett, precis som du gör i boken, med frågan då, kärlek under småbarnsåren, går det? Och jag som inte har barn och inte då har haft småbarn föreställer mig att det måste ju vara sjukt jobbigt, och orkar man ens liksom lägga ner tid och kraft på relationen när man har de här himla små ungarna? Jag tänker, alltså det här vågar jag knappt säga och jämföra med, men jag har ju två hundar och en hundvalp nu, och som har då varit bebis under några veckor. Och jag tycker bara det har varit tärande på vår relation. Så jag kan ju då inte ens föreställa mig när man då tänker småbarnsår. Alltså år av utmaningar. Men så varför är det just så jobbigt i de här, under de här åren? Och går det som sagt att tänka på kärlek då?
Vilken bra fråga. Ja, men jag tänker att det är ju en väldigt belastande tid. Alltså man får mycket mer att göra under småbarnsåren, men också att man får mycket mindre återhämtning. Alltså både i form av faktisk sömn, men också tid för sig själv och tid tillsammans med sin partner som kanske ägnas åt roliga eller avslappnande aktiviteter. Så mycket mer logistik och hushållssysslor, mycket högre krav på samarbete som gör att det kan bli en tuff tid. Men jag skulle verkligen säga också att det går att göra något för att ta hand om relationen. många upplever ju också att få barn tillsammans är en tid då man kommer närmare varandra och då man är med om någonting, en stor förändring, och att man också utvecklas mycket som personer, och det är fint att göra den resan tillsammans med någon som man står nära.
Mm. Och båda är ju verkligen i samma typ av utsatta situation, kan man väl säga. Alltså man kastas in i den här utmaningen tillsammans.
Ja, ja men verkligen, om man kan göra det tillsammans och så se att båda kanske kämpar med nya roller, brist på återhämtning och så, då kan det ju bli en tid då man tar stöd mycket av varandra och kanske kan skratta åt saker tillsammans eller hjälpa varandra. Så det finns ju liksom potential för att när det är en lite tuff tid att man också kan ha det extra fint tillsammans. Just för att det är en tuff tid.
Mm. Det låter hoppfullt ändå.
Mm. Ja, men jag hoppas att i och med den här boken då, att man ska tänka att man kan göra lite tidigt istället för att behöva göra väldigt mycket sen. Alltså att inte skjuta upp relationsarbetet i flera år tills barnen är stora.
Just det. Du nämnde just det här med relationsarbete, för det låter ju inte jättesexigt. Men vad menar du just med det?
Ja, men jag tycker att relationsarbete låter inte så romantiskt kanske, men att ta hand om relationen kanske låter mer romantiskt. Och det kan ju vara just att anstränges lite för att försöka lyssna på den andra varje dag, kanske bekräfta den andra, uppmärksamma de sakerna man ser som man tycker om hos sin partner. Så det kan ju vara ett sätt att relationsarbeta. Men det kan ju också vara så där lite mer tuffare relationsarbete som handlar om att ha en konflikt på ett bra sätt, att kunna uttrycka sina behov på ett sätt som inte kränker den andra eller som inte blir anklagande. Så det kan ju innebära väldigt mycket att relationsarbeta.
Just det. Mm-hmm. Men jag kan tänka mig att en del då, alltså att man tänker då att det är relation, alltså det är fel på själva relationen om man måste behöva arbeta för att få det att fungera. Att man tänker att det borde funka sig själv om det är rätt för en, om relationen är rätt för en.
Ja, det är ju en vanlig föreställning att det ska gå lätt för att man är kär kanske. Så, men jag skulle säga att om man är i en längre relation så kommer det komma perioder då man behöver anstränga sig lite mer eller jobba på det. Det tror jag de flesta känner igen sig i, att det inte bara går som på räls hela tiden i alla fall.
Mm. Nej, men det kan vi väl båda skriva under på. Absolut. Att det i perioder har ju sina utmaningar. Ja. Ibland är det lättare, ibland är det mer kämpigt.
Ja. Mm.
Du skriver ju också i boken att många ser det som naturligt att fokusera på att vara en bra förälder, medan man tänker då att men nu får kärleksrelationen stå tillbaka. Tror du att det här alltid har varit så, eller är det liksom ett nytt fenomen för den tid som vi lever i nu?
Mm. Du menar att man just tänker att kärleken ska stå tillbaka?
Mm. Och att det är väldigt mycket fokus då på att vara den här kanske braiga föräldern eller så?
Ja, just det. Men jag kan tänka på två sätt. På ett sätt är det väl också så att nu för tiden har vi också en önskan att våra kärleksrelationer ska innehålla mer kontakt och mer kärlek och inte enbart vara ett liksom samarbete. Så vi har ju också en annan syn på kärleksrelationer idag, att det ska vara mer än att bara inom situationstecken vara föräldrar. Men absolut så har vi också väldigt höga krav på oss som föräldrar idag, eller många har det i alla fall, som gör att det kanske inte går att både vara världens bästa förälder och vara världens bästa partner och vara världens bästa kollega etc. etc.
Just det. Mm. Och sen kan jag tänka mig att det är väldigt många som har tillgång till kunskaper nu, alltså just om vad barn behöver. Vi känner till det här med anknytning, vi känner till, ja men vi är mycket mer pålästa när det gäller psykologi överlag, vilket våra föräldrar kanske inte var, eller generationerna innan.
Nej, och jag tänker också att vi är mer pålästa om relationer också. Mm. Och det finns mer tv-program och poddar om relationer, eller det fanns ju inte ens poddar förut, men det, ja, absolut, det finns ju mycket mer kunskap om hur man kan ta hand om både sina barn och sin relation idag än tidigare.
Ja, nej, men jag tänker på våra, jag vet inte hur era föräldrar var, men jag menar, de åkte ju iväg på grejer helt utan att blinka och man var hemma själv och det var inte så stor grej på den tiden, och så var det för de flesta i min omgivning i alla fall, när jag är född på 80-talet.
Mm.
Så att det jag har snappat upp i min omgivning i alla fall är ju att man lägger inte ner så mycket tid på varandra som par. Att ta in en barnvakt känns jobbigt för många. Framförallt om det inte är någon i ens omedelbara närhet som kan ställa upp.
Just det. Men det finns väl kanske liksom två samtidiga trender där. Det finns ju också lite av en diskurs där man mer också pratar om relationen under småbarnstiden. Att man till exempel har hemmadejt och partid och så. Ord som inte fanns förut i vokabulären.
Mm. Ja, hemmadejt är någonting som jag brukar, nu jobbar inte jag med parterapi, men kan ju ändå stöta på de utmaningarna i individuella terapier som jag ibland brukar ge då som förslag, att kunna ha en date night hemma.
Date night, exakt, det var det ordet som jag tappade. Det ordet fanns inte, men jag, absolut från min barndom såg jag mina föräldrar sätta på tvn till oss, sikta mot stjärnorna och slå sig ner med en påse frysräkor.
Oh,
och det var ju det, man förstod inte vad de höll på med, men man förstår ju nu att det var någon typ av date night som hände.
Så där har jag också minnen av ostbågar och rödvin och klassisk musik. Och stängda dörrar.
Stängda dörrar också.
Ja, men så jag tänker att alltså generationen före vår generation har förstått att man behöver underhålla relationen. Men vi har väl lite nya kanske begrepp för det då, eller lite mer liksom att vi pratar mer om det.
Mm.
Förhoppningsvis. Mm.
Det där stötte jag på när jag fick barn, mitt första barn. Och han var 3 månader eller något sånt där. Och vi hade inte sovit en blund på hela den tiden, mer eller mindre. Och var helt förstörda. Och kom till den här barnmorskan då på BVC. Och hon nästan skällde ut oss. Och sa så här, men herregud, det fattar ni väl att ni inte kan hålla på så här. Nu ringer ni upp alla er bekantskapskrets. Och så ser ni till att ni har en helg, nej vad var hon sa? En kväll i veckan, en helg i månaden, en vecka om året. Ska ni vara ifrån era barn. Och jag ställde mig lite frågande till det. Jag sa, men det är verkligen bra, oj, och så vidare. Hon bara, det måste ni göra. Sen kommer de till mig och gråter och ska skiljas. Så hon var väldigt, väldigt rak. Och det där tog jag med mig.
Hon hade sett någonting där.
Mm. Oh ja.
Exakt. Ja, det är ju jättefint ändå just det här. Att man, det är förhoppningsvis mer tillåtet att ta egen tid och partid. Att man förstår att det är en investering också för barnen. Alltså för att kunna hålla ihop och orka och vara förälder. Om man får hämta lite näring från sin relation.
Mm. Kanske en förebild också. Så att de tar med sig det i sina relationer sen.
Ja.
Att mamma och pappa äter frysta räkor och tänder ljus och stänger dörren.
Det är vad du också gör hemma nu.
Oh ja.
Men du, Susanna, i boken och jag gissar också i dina parbehandlingar som du har, utgår du från något som kallas för integrerad beteendeterapi för par. Kan du berätta lite vad det handlar om?
Ja, det är en parterapimetod som integrerar 2 olika synsätt. Och det ena synsättet är förändring och det andra är acceptans. Och det man menar med det är att man jobbar då med att försöka hitta vilka beteenden som gör att man fastnar i relationen. Som gör att man inte kommer nära varandra. Och så, då tittar man på sina egna beteenden och jobbar med förändring av dem. Och sen har man också då en del som handlar om att förstå varandras olikheter. Och jobba mer med acceptans för ens olika behov, ens olika personlighetsdrag. Acceptans för kanske en situation i sig, att det är en belastande eller tuff situation. Så jag tycker den här metoden funkar väldigt bra, måste jag säga. Det blir en bra balans mellan att både vilja förändra saker och liksom ta ansvar för sitt eget beteende. Men också att det går inte att förändra allt i en relation eller i sig själv eller... Framförallt inte förändra saker i sin partner. Då är ju acceptans en bättre väg framåt.
Mm. Är det många som kommer när man ska påbörja parterapi med liksom föreställningen att det är en andra som ska ändra på sig? För det känns ju så här lätt. Det har jag själv tänkt. Gud vad skönt det vore om bara han kunde ändra på sig. Då skulle allt bli så bra.
Ja, men det är den absolut vanligaste ingången. Att man har en idé om att om bara den här personen gjorde så här istället så skulle det vara bättre. Och det är ofta ett resultat av en vad man kallar för en polariseringsprocess. Att man över tid börjar se att problemet ligger hos den andra. Att det är just olikheten som den andra har som är problemet. Initialt i en relation så brukar man inte tänka så. Antingen kompromissar man kring dem ganska lätt. Eller så kan man till och med se det som något attraktivt. Så det är liksom efterhand som det kan bli en sån process där man börjar se att det är det som är felet. Det är det som ska ändras. Och det är det man tänker sig då i den här parterapimetoden. Att det är just försöken att förändra varandra som gör att paret får hamnar i liksom, låsta situationer och så.
Just det. Men hur är det om den ena bara vill gå i terapi då?
Alltså, den här, jag har skrivit den här boken, just, den kan man läsa själv också. Just eftersom en del av det handlar ju om att, hur man själv gör i relationer. Och det kan ju få effekter på ens partner. Att man själv ändrar hur man är i vardagen, så påverkar det den andra. Så man kan ju gå och läsa den här boken själv och jobba på sina egna relationsbeteenden. Man kan ju inte gå i parterapi själv, då går man ju individuell terapi och jobbar med sig själv i det. Men om man ska gå i parterapi brukar en förutsättning vara att man stämmer av lite grann. Vill vi båda det här? Är vi båda engagerade? Ja, ha lite gemensamma mål med parterapin brukar vara en bra grund.
Ja, det känner jag också igen från, om jag ska ta eget exempel, när vi, nu är det några år sedan, men gick i just parterapi. Och då var det, nu ska jag inte hänga ut för mycket här, men jag tror att han är okej med det. Då kan man väl säga att den andra partnern i relationen, som inte var jag, hade då motstånd till att gå dit. Och vi höll på att tjafsa även om det. Men så kom vi i alla fall till slut iväg. Och sen tror jag faktiskt att han var nästan den som uppskattade det mest sen, och att det blev väldigt positivt. Det var också väldigt spännande, tycker jag, som du och jag pratade om, Ulle, tidigare, att så här, i början man satt i den där soffan, vi satt liksom långt ifrån varandra på ett hörn, och efteråt när vi gick därifrån så kände man bara, gud, här är dåligt, det kommer aldrig gå. För att sen i slutet av terapin, ja, men då satt vi där nära, så här, tog på varandra, och under även terapins gång, när man gick därifrån, så här, men vi kanske ska gå ut och käka sen, och det var liksom en mysig stund och promenixa där genom Gamla stan.
Så fint. Ja, men det är så härligt när man jobbar med par och man ser det där hända, just där förändringen i rummet och hur det har gått från, ja, men väldigt fryst och kall stämning till, ja, men det känns varmt och fint mellan parterna. Ja, vad glad blir jag att höra det. Fin erfarenhet.
Och säkert jättenyttigt också. Jag tänker om man just kommer där med den här föreställningen om att det är man själv som är engagerad i relationen och det är själv som man gör det här relationsarbetet. Och sen så kommer man till en neutral person som faktiskt lyfter saker som man själv gör som inte är så bra. Man får en helt annan ödmjukhet.
Mm. Precis, jag tänker.
Som kan vara nyttig.
Ja, det är någonting där också med, ja, men som du beskriver, att din partner, den ena, har motstånd att gå innan. Att det finns ju ofta, ja, men lite kanske felaktiga föreställningar om hur det är att gå i parterapi. Alltså att kanske att parterapeuten ska ta ställning, eller att man ska känna sig utsatt, eller att det ska bli två mot en eller så. Det är ju någonting som man verkligen, verkligen strävar emot. Man vill inte att det ska bli så, utan man vill att båda ska känna sig lika lyssnade på och få utrymme, och båda ska känna sig förstådda. Så att gå in med lika olika bilder brukar inte vara ett problem, men man ska ju efterhand känna att båda är där frivilligt och så.
Mm. Mm. En annan sak som du skriver om i boken som jag tycker, men vad fint och intressant, att många upplever kanske att de inte är kära längre, men att du beskriver däremot kärlek som ett beteende snarare än en känsla. Hur menar du då? Kan du berätta lite mer om det?
Mm. Men den här boken utgår ifrån, eller den här parterapimetoden utgår från alltså en beteendeterapeutisk grund. Och då tänker man sig att det är mer funktionellt, alltså att det egentligen funkar bättre försöka tänka på kärlek som någonting man behöver göra. Eftersom känslor kommer och går. Man kan ha, eller man har flera olika känslor under en och samma dag. Det kan vi inte styra så mycket över vad vi känner. Så det blir väldigt svårt att gå i en terapi och vänta på att en känsla ska infinna sig. Så det funkar bättre helt enkelt att fokusera på, okay, vilka beteenden kan jag göra som kan skapa en ökad närhet eller en känsla av kärlek. Så att jag tycker jag har en liknelse i boken, att när man blir tillsammans eller när man börjar dejta, så har ju många ofta gjort beteenden innan de blev kära. Typ att man kanske såg någon på en fest eller såg någon på Tinder och man klickade på den. Man var inte kär just då kanske, men man gjorde en del beteenden för att närma sig den personen. Och så uppstod då kanske känslan av kärlek. Så det är egentligen samma sak sen när man är ihop, att man behöver göra en del beteenden för att få tillbaka den där känslan. Eller få den där känslan igen och igen.
Mm.
Så det är det som händer när förälskelsen försvinner, att man slutar göra såna här förälskelsebeteenden, eller vad man ska säga.
Exakt, det är ett sätt att beskriva det. Att man slutar göra såna närmande, liksom, positiva beteenden för relationen och kanske dessutom öka på en del beteenden som skapar en ökad distans, som att kanske kritisera eller tystna eller anklaga. Såna saker som gör att kärlekskänslorna kanske minskar också. Så det är både liksom att man minskar de positiva, men man kanske också ökar de negativa beteendena.
Men kan man få tillbaka en förälskelse då?
Ja, det kan man absolut få, eftersom det är en känsla som... Alltså, man kan inte styra över känslan, men den kan ju komma och gå. Jag tycker att många beskriver just att i en lång relation så ibland är den känslan väldigt närvarande och stark. Kanske ibland när man har fått ett barn kan den känslan vara stark, att man känner sig väldigt liksom kär i sin nya familj. Men ibland så känner man inte den känslan så starkt. Och kan såklart bli orolig över det. Vad betyder det att jag inte känner så här just nu? För många människor är det ju så att den känslan inte är där hela tiden, utan man behöver göra en del saker för att den ska komma.
Kanske också en acceptans i det, att kärleken lite så här varierar och skiftar, i alla fall i en lång relation. Men också såklart att kunna jobba med de här beteendena. Jag börjar genast här tänka parallellt här nu, vilka beteenden kan jag addera för att få mer förälskelse, mer pirr.
Ja, men precis. Det är en bra... Jag ofta börjar en parterapi med det, att jag pratar med båda parterna om liksom, hur vill du vara som partner? Vad är viktiga värderingar för dig? Till exempel om en person värderar att vara omtänksam eller kärleksfull eller en person som är en team player eller så. Så börjar man där. Hur vill du vara? Okej, du vill vara på det här sättet. Hur är du i vardagen? Finns det någon skillnad där mellan dina värderingar och hur du är? Och sen utifrån det så börjar man leta efter beteenden som skulle du kunna göra något litet idag eller den här veckan som är lite mer i linje med där som du vill vara? Tar man små steg åt det hållet.
Brukar de komma tillbaka då också sen och beskriva just det där, alltså att känslan av kärlek i det här fallet har ökat?
Jag tänker, det blir ju den där från att sitta isär i soffan till att sitta nära. Då har det ju ofta skett en hel massa beteenden som gör att plötsligt så är man nära igen.
Du nämnde ju det där med polariseringsfällan tidigare. Vad var det nu igen?
Ja, men man brukar beskriva det som att olikheter som finns med initialt, att de över tid blir förstärks, alltså att de blir tydligare men också mer låsta, att man blir sämre på att kompromissa. Så att i slutet av en polariseringsprocess, då är man alltså polariserad, att man står i två olika liksom hörnor av boxningsringen och är liksom motståndare, kan man säga. Båda känns ofta väldigt ensamma. Det kan vara som två olika positioner som hela tiden liksom slåss mot varandra, alltså inte i bokstavlig bemärkelse, utan att man hela tiden, den ena, om man ska ta något väldigt konkret exempel, till exempel om ekonomin, att den ena hela tiden betonar att vi måste vara mer sparsamma och den andra tycker att den andra är så himla rigid och vi borde väl kunna roa oss och leva, vi lever ju nu, och så blir det liksom en kamp mellan de två åsikterna eller positionerna. Fast den egentligen är rätt rimliga grejer båda två. Att de flesta personer tycker att det är bra med ett sparande. En liten buffert om det blir sämre tider eller elpriserna går upp. Men det är också såklart viktigt att kunna unna sig någonting, kunna ha ett bra liv i nuet. Så det behöver ju inte vara liksom två helt oförenliga eller det är inte två helt orimliga positioner. Men i en polarisering så ofta känns det som att den andra är så... Det är den andra som måste ändra sig, det är den andra som tänker fel.
Man målar in varandra i hörn på något sätt.
Exakt, och det blir inte så kul heller att vara i det där hörnet. Det är inte kul att vara den här spara-figuren, jättetråkig roll. Och inte heller kul att känna hela tiden anklagad för att man slösar eller vara den personen.
Det här tror jag ju många kan känna igen sig i. Vad är det som gör att vi hamnar där? Då är det liksom vår... barndom, eller är det det här som också många pratar om, tycker jag att, men det har vi pratat om, du och jag, Ulli, både i jobbet och utanför jobbet, att många pratar kring så här anknytningsmönster, anknytningsteori, behöver man gå tillbaka och förstå det för att liksom kunna förändra sig, eller hur tänker man där i terapin?
I den här terapin så kallas ens barndomserfarenheter eller tidigare erfarenheter för ömma punkter. Och med det menar man att ibland har man ju med sig erfarenheter som gör att man reagerar starkare i vissa situationer än någon annan. Om vi tar det här, fortsätta på det ekonomiska exemplet, så kan det vara men en person som har haft det väldigt knapert under sin uppväxt och som nu kanske äntligen har en stabil ekonomi, som känner att jag vill faktiskt kunna gå ut på restaurang och göra de här sakerna, för jag fick aldrig göra det tidigare. Då kan ju de här barndomserfarenheterna ge en förståelse kring varför det är viktigt för den personen. Eller tvärtom, någon som har haft det väldigt knapert och kan å andra sidan då känna att det är så viktigt att spara, för man vet aldrig vad som kommer hända. Så att absolut, så kan barndoms- och tidigare erfarenheter påverka hur man reagerar, hur man gör i nuet. Så det brukar vara en del av terapin, att liksom förstå varandras erfarenheter. Okej, så det här är viktigt för dig för den här anledningen. Det brukar göra att man inte känns lika långt ifrån varandra, att man förstår.
Tänkte en annan sak som jag läste om i boken, kanske lite kopplat också till det här med ömma punkter, men där du beskriver det här med livsregler och hur det formas. Vad är livsregler för någonting?
Livsregler kan man ju beskriva som en liksom uppsättning av oskrivna regler eller föreställning som man har om hur man ska leva eller hur jag ska vara som person. Och det är ofta format då av kanske hur ens föräldrar har varit, eller andra personer i ens närhet har varit. Men också format såklart av vilka normer som finns i vårt samhälle. Det kan också vara olika vilka livsregler som gäller för män och kvinnor. Att man ska ge några klassiska så här könsstereotypa regler, att män inte ska visa sig sårbara. Att kvinnor inte får stå upp för sig själv eller sina egna behov och sådär. Så sådana livsregler kan också vara till exempel, jag får inte be om hjälp, eller jag ska klara mig själv, eller jag får inte klaga. Mm. Sånt där. Som kan ställa till det, att liksom, det blir svårt. Att, för att jag tänker att i en hälsosam relation behöver man ofta vara rätt flexibel och göra på olika sätt i olika situationer. Och om man har regler som är väldigt rigida, liksom, jag måste göra på det här sättet, så blir det, kan det bli krockar också med den andra personens regler kanske.
Mm. Jag tänker lite på det här när det här är ju också en jättestereotyp, men jag tänker att man har olika kärleksspråk, att den ena vill få verbal bekräftelse på att man är älskad, att man är attraktiv och så vidare, medan den andra uttrycker det på helt annat sätt, det vill säga köpa en ny mesmörstub när den är slut, för att man vet att parten uppskattar det. Ja. Men man kanske inte får höra att man är älskad på samma sätt lika ofta. Alltså just att man har olika sätt att uttrycka det på. Och hur viktigt det är att man faktiskt ser de här olika sätten att uttrycka kärlek på. Ja. Kanske hitta någon acceptans kring det också.
Exakt, jag tänker att där kan ju verkligen par också hamna i en förändrings... Lite för mycket, om man tänker att det ska vara en balans mellan förändring och acceptans. Jag tycker ofta att det blir väldigt mycket på förändringsspåret, att man vill att ens partner ska börja prata på ens eget kärleksspråk. Men ofta har ju partnern haft det här kärleksspråket hela sitt liv, även när man blev ihop. Så det är inte jättesannolikt att den kommer lära sig det här kärleksspråket flytande, men den kanske kan lära sig några fraser för att man vet att det är viktigt för sin partner.
Just det.
Ja. Mm. Jag tänker mycket acceptans där, att man kanske får acceptera att vi har lite olika sätt här.
Just det. Men hur är det? Bråkar alla par?
Jag skulle säga att de flesta par bråkar. Men det finns ju par som har ett annat mönster, som är mer att man blir väldigt tyst när man har det dåligt i relationen. Alltså inte att man bråkar mer, utan att man snarare inte pratar med varandra så mycket. Så har det som en tyst konflikt. Jag vill också säga att bråka betyder inte att man har det dåligt i relationen. En del par bråkar ganska mycket. Det är deras sätt att liksom reda ut saker, att inte lägga saker på lager och så. Så att bråka i sig behöver inte vara negativt. Det handlar mer om hur man bråkar.
Finns det några vanliga så här konfliktteman? Som, och kanske framförallt om vi nu ska koppla till din bok också, inte till par generellt, utan framförallt under småbarnsåren.
Det finns väldigt tydliga sådana för småbarnsföräldrar, tycker jag, att man bråkar ju väldigt mycket om hushållsuppgifter och hemmet och ansvar. Som egentligen bottnar väl i att det ofta blir en obalans, alltså en ojämställdhet. Att könsroller förstärks som kan göra att man hamnar i att som kvinna till exempel göra mer än vad man hade tänkt sig. Och som man ibland kan det ju vara att man försöker ta sig in och ta ett delat ansvar, men kanske inte gör det på det sättet som kvinnan tycker är det rätta sättet. Så det finns ju absolut alltså jämställdhet som ett tema som man bråkar om, eller hushåll och ansvar.
Men som paret också upprätthåller då på något sätt, redan från scratch.
Alltså det mönstret menar du? Eller?
Ja,
ja, absolut.
Ja. Jag tycker ofta att jag får höra, alltså jag känner igen det från min egen relation också, men jag tycker jag ofta får höra från vänner med barn att de upplever att det är att den ena blir familjens projektledare och att det ofta då är ja, just den ena parten som tar den rollen.
Precis, det finns ju mycket nu ändå som uppmärksammat just kring det här med osynligt arbete. Så att det är lättare att dela jämställt på till exempel saker som är synliga, som vem som hämtar och lämnar på förskolan eller föräldraledighet. Alltså det är lättare att se då om det är jämställt eller inte. Mm. Vilket i många fall är det ju inte jämställt, de här liksom tydliga markörerna. Men det finns ju också det här osynliga arbetet, projektledandet, vem som har koll på ja, men, presenter till kalas eller när ska vi köpa nya kläder och, eller hur mår barnet just nu, vad är det för utvecklingsfas nu, behöver vi läsa på om någonting eller så.
Ett känslomässigt ansvar.
Exakt,
ja.
Den är lite svårare att fördela.
Just det. Vem är det som dammar listorna? Det syns ju aldrig. Alltså, så här, det är inte så märkligt att man har gjort det. Det är ganska otacksamt. Mycket bättre om jag har storhandlat och lagat mat.
Men en annan utmaning som jag ändå föreställer mig då vanlig hos småbarnsföräldrar är det här med lust och sexlust och kanske ett bristande sexliv. Är det på det viset eller är det här då en fördom hos mig?
Nej, men det finns en del data på att par som har småbarn har sex mer sällan. Men det behöver ju inte heller per definition betyda att man har ett sämre sexliv. Utan det man har sett är ju mer än att om man har en förståelse för att sexlivet förändras och en acceptans för att ens partners behov av sex kanske ser olika ut beroende på stress och sömn och återhämtning. Om man har en acceptans för det, att det förändras, så behöver inte sexlivet upplevas som sämre. Bara för att det är färre eller mer sällan. Men det finns ju också en del par som jag har träffat som just beskriver att de är så mycket med barnet eller barnen. Att de har så mycket kontakt med barnen att de inte är så sugna på närhet sen. Alltså man har redan fyllt sitt liksom fysiska kroppsbehov och vill bara vara själv sen på kvällen när man kanske ska träffa sin partner.
Mm. Men jag tycker nästan det förutsätts att man som småbarnsförälder inte har lust eller har sex lika mycket. Att det nästan är så att, jag menar, att det är förväntat.
Mm. Ja, precis. Ja, det finns nog lite olika. En del känner ju så att det är helt okej och att det är liksom inget konstigt att man inte har sex på under en längre period. Efter förlossning till exempel, alltså också fysiska men och man behöver återhämta sig efter en sån. Jag tror att en del ändå känner en press på att man ska komma tillbaka och bli sexuellt aktiv liksom ganska snabbt efter en förlossning. Så jag tror det kan se väldigt olika ut där. Men det som jag tar upp i boken är att försöka bredda det här begreppet. Vad som är ett sexliv, alltså att prata mer om intimitet eller sensualitet, att man kan vara nära varandra på fler sätt. Behöver inte betyda att man har sex i liksom den samlagsbemärkelsen, man kan säga.
Men det kanske också kan vara verbalt, att man flörtar med varandra eller att man
Absolut, det handlar ju om att hålla en viss dimension av relationen vid liv, där man mer ser varandra som två individer och inte som två föräldrar. Så verkligen att flirta eller att kramas på ett, liksom, på ett mer intimt sätt eller vad som helst egentligen. Att man kan, alltså, ögonkontakt, sådana här saker är också en del av intimitet.
Det här som du skrev om, eller om jag lyssnat på dig kanske i någon annan podd, eller om jag läste dig i boken med det du beskriver som spontan och responsiv lust. Lite psykologiskt ord där, men kan du inte berätta mer? Vad handlar det om? Vad är det för något?
Det tycker jag, det är två viktiga begrepp tycker jag att prata om. Man tänker sig att lust kan se olika ut. Ofta i början av en relation så har parter en spontan lust. Alltså att man har lust att vara nära och ha sex utan egentligen några särskilda omständigheter. Man kanske känner lust att ha sex bara man träffar den andra personen eller ser den andra personen. Då har man ofta också mer sex när den här lusten är spontan. Alltså jag tänker att, ja, det kan jag faktiskt inte svara på vad det beror på. Men jag undrar om det är lite liksom evolutionär kärlek, så att man är kär och väldigt starkt förälskad kanske.
Massa hormoner i kroppen.
Ja. Dopamin och noradrenalin.
Men senare i en lång relation i alla fall, så för många men inte för alla så övergår lusten från spontan till responsiv. Och responsiv betyder att lusten finns kvar, men den finns inte där hela tiden, utan den uppstår liksom som svar på vissa omständigheter. Så till exempel att en person kanske inte tänker på sex eller är sugen på sex alls, men om den är nära sin partner, kanske får en massage eller har en mysig stund ihop eller hånglar eller så, då kanske det börjar kännas lite mer lustfyllt och längtan efter sex kan uppstå.
Det är de frysta räkorna kommer in.
Det är räkorna, exakt.
Så. Jag hörde också, jag måste bara säga om det här låter ju, nu låter det här lite sådär, men någon som beskrev tillbaka i tiden, någon känd person, om dammsugarkåt. Alltså att om man kom hem och partnern hade städat, det var fint undanplockat. Det var en liksom så här, det var en liten trigger till lust och sex.
Ja, men precis, men det är väl liksom då, att lusten då är med den här responsiva fasen. Det måste vara vissa saker på plats för att den ska uppstå helt enkelt.
Om det är ett problem då, vad kan man som par göra åt det?
Som om sex, bristande sexlust är ett problem. Alltså det kan ju bero på så himla mycket olika saker. Att om det känns om själva, alltså, ja, det är svårt att svara på, för det beror så himla mycket på vad problemet är. Om det handlar om att någon av parterna känner sig pressad, eller om sexet inte har känts bra, om det är sådana faktorer som gör, så behöver man ju kanske prata om det och börja i en annan ände. Men handlar det kanske mer om, för småbarnsföräldrar kan det vara brist på återhämtning eller ens brist på, alltså att man har tid för sex, att man kanske går och lägger sig olika tider, att det inte ens finns liksom möjlighet att det ska kunna hända. Så det beror på lite vad det är för problem, vad för råd man ska ge.
Den ena somnar i det ena barnets rum.
Ja, men precis.
Det passar kanske in med tre tiden på natten och så är den andra trött. Och så.
Det finns inte förutsättningar för det.
Nej.
Att om man vill ha mer sex i relationen, då är det ett bra sätt att försöka liksom ha en bra relation generellt. Alltså att visa uppskattning, vara nära emotionellt. Att då finns i alla fall en grund för att också det ska kunna finnas sex.
Förlåt, det blev så.
Det är bra.
Då är det ju börja bli dags att runda av det här superintressanta avsnittet. Men innan vi gör det tänkte vi be dig, Susanna, om det finns några tips som du vill skicka med till våra lyssnare och eventuellt också då kämpande småbarnsföräldrar som är där ute.
Ja, jag skulle nog vilja skicka med att ja, men det är en tuff tid. Ni är inte ensamma om att känna att relationen är på ett annat sätt just nu. Men att ändå det kanske går att göra små saker som ändå gör att relationen blir en varm plats att hämta lite energi från. Det kan vara bra att börja med att bara fokusera på hur vill jag själv vara gentemot min partner. Och göra något i den riktningen. Så kan man komma långt.
varm plats att hämta energi från. Det låter jättehärligt.
Jag tänker det. Det är väl liksom målbilden att småbarnsföräldrar behöver det för att orka också vara föräldrar och så.
Ja, men stort tack för att du ville vara med oss idag. Och du kommer ju faktiskt också att gästa oss även under nästa avsnitt, och vi kommer att snacka lite mer om bland annat då acceptans, kommunikation, lyssnande och faktiskt också lite gammalt hederligt hångel. Det blir spännande.
Mm. Tack att jag fick komma.
Och vi ska också säga att vi från och med nu har börjat med något som vi kallar frågelådan. Det vill säga att ni kan skicka in frågor till oss via Instagram, och vi väljer då ut en fråga och försöker göra vårt allra bästa för att svara på den. Så har du en fråga rörande relationer under småbarnsåren eller något annat som rör psykologi, hör av dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.